Herr Ölander, anta att ni träffar ett ungt par som ber om råd. Jag förmodar att det händer också i verkligheten. Och de vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då?
De får ju ställa sig i bostadskön givetvis.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bostad 2030s podcast. Som den här gången är en ljudupptagning från ett seminarium som vi höll den 11 december. Seminariet gick under namnet Insatser i utsatta bostadsområden och bygger på en rapport som vi släppte med samma namn. Syftet med den här rapporten har varit att belysa boendesegregationen utifrån den dominerande metoden som har funnits för att lösa boendesegregationen från det offentliga, nämligen områdesinsatser. Det vill säga specifikt riktade insatser mot just de här utsatta områdena. Och rapportens slutsats är att det här inte har funkat säkert väl. Det har inte varit en effektiv metod för att lösa boendesegregationen. Och den slutsatsen kan ju ge oss lite vägledning om hur boendesegregationen uppstår och hur den kan lösas. På samma sätt om man tänker sig att man skulle försöka slå i en spik med en kaffekopp. Det kommer inte gå säkert bra, men vi kommer lära oss någonting om vad en spik är, dels vad en kaffekopp är, men kanske framförallt vad det är för typ av verktyg vi behöver för att kunna lösa problemet i framtiden.
Jag heter Per Lindberg och är projektledare för Bostad 2030, som är en bostadspolitisk tankesmedja som är finansierad av Hyresgästföreningen. Medverkande på seminariet är de två rapportförfattarna, som bägge är från Malmö universitet. Dels Tapio Salonen, som är professor i socialt arbete, och dels Kim Rolofs, som är doktorand i Institutet för urbana studier. Kommenterar rapporten gör sociologen Susanne Urban vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, samt Bostad 2030s utredningschef Sandro Skocko.
Rapporten Insatser i utsatta bostadsområden finns att ladda ner på Bostad 2030s hemsida, bostad2030.se. Innan vi rör igång så skulle jag börja be om ursäkt om ljudet. Tyvärr på grund av tekniska problem med några av mikrofonerna så låter några av deltagarna lite burkigt. Men allting är lyssningsbart och några större delen av seminariet låter helt okej. Så, nu är det dags för att dra igång seminariet Insatser i utsatta bostadsområden.
Ja, välkomna till seminariet om den här som har att göra med det här rapportsläppet. Om rapporten som heter Insatser i utsatta bostadsområden. Jag heter Per Lindberg och är projektledare för Bostad 2030. Och det här är ju en rapport som vi släpper. Vi har haft ett litet segregationsfokus den här hösten. Så det här är den första av två rapporter som vi släpper. Där det här är en kunskapsöversikt. Och sen kommer vi släppa en mer kvantitativt inriktad rapport som tittar på flyttmönster och segregation. Och den här rapporten är skriven av två stycken från Malmö universitet, Tapio Salonen och Kim Rolofs. Vi har inte kollat hur det uttalas. Precis. Och i Bostad 2030s ambitiösa program att bygga ungefär 700 000 nya bostäder så uppstår ju direkt frågan, hur blir det här ett nytt miljonprogram och kommer vi att upprepa samma problem som i det gamla miljonprogrammet som med stora homogena områden där stort hyresbestånd som har blivit väldigt segregerade. Och det här är liksom ett problem som vi måste adressera inom ramen för Bostad 2030. Så i delegation Bostad 2030 slutbetänkande så finns det just en skrivning om att vi måste se till att bygga blandat. Och utgångspunkten för den här rapporten har vi utvärderat boendesegregationen utifrån den metod som var dominerande för att ambitionen med den metoden har varit att lösa boendesegregationen. Och den metoden är så kallade områdesinsatser. Och den här rapporten då tar upp och ger en kunskapsöversikt över den svenska forskningen kring områdesinsatser sedan 2000 och utvärderar helt enkelt i vilken mån fungerar, vad är det för problem de löser, vilka problem kan de inte lösa. Och då tittar vi utifrån de lärdomar vi kan dra om områdesinsatser. Vad kan det säga om boendesegregation, vad som kan göras, så att säga, går det att lösa boendesegregationen eller måste man gå inte att lösa, eller kan man helt enkelt, måste man lösa det på byggstadiet helt enkelt, att inte bygga in de här problemen i samhället. Så att vi drar igång och välkomnar upp Tappu och Kim.
Tack för det. Kim, vill du presentera dig?
Ja, jag heter Kim Roelofs och är doktorand på Malmö universitet på institutionen för urbana studier.
Och jag heter Tappu Salonen. Jag har träffat mig i många olika sammanhang. Jag är professor i socialt arbete och jobbat med bostadssociala frågor sedan frösningar ungefär. Den här rapporten måste ses i ett historiskt bakgrund mot just det som Per redan har pratat om. Föreställningen om, ja, man har då riktade insatser mot de här fattigaste områdena. Och kommer det lösa situationen? Det är ungefär det som många initialt tror. Och på den frågan har vi i forskning svarat nej och nej och nej. Men ändå så uppstår precis hela tiden. Och vi fortsätter att säga nej. Det löser inte dem. Men de här insatserna kan vara nog så viktiga. För nu pratar vi om en tid. Den här speglar ju 2000-talet. Och 2000-talet präglas ju framförallt av en ökad ojämlikhet generellt sett i landet. Och det är klart att detta slår också igenom i framförallt var vi bor och vem som bor var och så vidare. Och det gör ju då frågan om likvärdighet och kvaliteten i boende och framförallt det som vi kan förvänta oss av att det offentliga bidrar med, det vill säga service och vardagsfrågor för människor i allmänhet. Insatser mot så kallat utsatta bostadsområden. Kim ska snart ge sig in på varför vi sätter situationstecken framför utsatta. Det har ju funnits där redan från början. Från de här områdena byggdes på 40-50, men framförallt på miljonprogrammet som byggs på 60-70-talet. Och det har också funnits olika trender historiskt sett kring de här sakerna. Jag som själv kommer från socialt arbete, så var det som 70-talet var den stora boomen på samhällsarbetarprojekt där socialarbetare skulle leka revolutionärer och sprang runt i områdena och skulle mobilisera folk. Det var en våg, och vi har sett de här vågorna passera förbi varandra allt eftersom. Det har varit mycket klåfingrighet i den här frågan från många olika aktörer. Både från nationell nivå men också från lokal nivå. Och så småningom in på 2000-talet så blir bilden allt mer komplex. Så tillbaka att det blir mycket mer sammansatt. Det är väldigt många aktörer som ska in där. Den ideella sektorn, NGOs, den idéburna sektorn har tillmätts en allt större betydelse under det sista kvartsseklet. Vilket har en viss resonans för den här frågan. Det som vi oftast har vant oss vid, det är ju att det har funnits någon form av nationell initiering eller acceptans för vilka områden det är som ska lyftas upp och bli särskilt uppmärksamma. Vi har haft ett antal sådana vågor i nationella satsningar. De har hetat lite olika. Pengarna och blommansatsningen på 90-talet och sen var det framförallt storstadssatsningen i åren precis före och efter millennieskiftet. Och det är ju den som vi i den här rapporten tar utgångspunkt i. Vilka erfarenheter har vi då dratt efter vi avslutade? Då satsade man från nationell nivå några 2 miljarder tror jag på de här områdena. Ett drygt 20-tal områden i 7 kommuner, om jag minns det rätt. Det gjordes en väldigt gedigen, för första gången, en gedigen uppföljning av resultaten från dem. Därför att det hade vi byggt in för första gången. Så att vilja att alla de här projekten och insatserna vidhängde olika forskare och utvärderare som följde de här projekten. Så det produceras en rad olika rapporter, totalt en drygt 80 olika rapporter. Och så utsåg man en statlig utredare, det var en kollega till mig som heter Helene Lahti Edmark. Och hon och det teamet som hon formade runt sig läste igenom, kan tänka dig, alla dessa 80-tal rapporter och var ute och intervjuade i alla de här kommunerna och så vidare. Så det som Kim och jag nu har gjort, det är att vi har ställt oss frågan. Den här SOU som kom då, som heter Storstad i rörelse, den kom 2005. Vet vi någonting mer nytt idag än vad vi visste i ingången av 2000-talet när det gäller just värdet, effekterna av den typen av insatser som är riktade mot de mest fattiga områdena? Och jag kan redan nu ta bort cliffhanger. Nej, det är så mycket nytt. Allt det som vi visste då håller steg fortfarande. Och det känns ju ganska skönt på sitt sätt. Men å andra sidan så innebär det också att frågan till en stor del måste fortfarande belysas ganska brett. Och många av grundfrågorna som ligger bakom den här ojämlikheten är ju naturligtvis fortfarande olösta och kanske till ännu större grad pockande och allvarliga 2019 än de var 2005. Kim och jag har gjort detta som ett inslag i ett pågående forskningsarbete. Vi tackar så mycket Bostad 2030 och så vidare, men vi ska också tacka de som har finansierat den här studien. Och det är vår Mistral Urban Future som är ett nationellt forskningsprogram som har sitt säte i Göteborg och som har då finansierat detta. Jag säger nu så att de hör detta så att de kan sluta på sig. Och sen har vi också haft ett spännande samarbete ute i ett av de här områdena. Det är bostadsfrågor som ligger längst ut från centrum i Göteborg. Lövgärdet ligger alltså nästan 2 mil bort från centrala Göteborg. Och där vi har haft en forskningscirkel och där vi har använt mycket av det här materialet och vi har presenterat det här och slutresultatet är lite grann också på basis av den dialog vi har haft med en massa människor som är verksamma i området. Så att på den bogen är det och jag vill nu be dig Kim att presentera detta och sen så drar jag upp trådarna på slut.
Ja. Tack Pio. Jag ska presentera lite olika delar av rapporten. Vi kan inte presentera allt som står i rapporten, så vi gärna uppmuntrar er att läsa det i sin helhet också. Så vi börjar då egentligen med frågan, varför vill vi ha områdesutveckling eller dessa områdesbaserade insatser? Och vi ser då i tidigare forskning att det här oftast är en strategi mot boendesegregation som riktar sig till de bostadsområden där de negativa effekter av segregation blir synliga. Och det här är ganska viktigt att tänka på för att det betyder att de rikare områden i stan där det bor många hushåll med svensk bakgrund oftast inte ses som segregerade. Men vi menar då, och det har jag också skrivit en rapport om detta, att det är ju också segregerade bostadsområden. Men när vi pratar om områdesutveckling så pratar vi snarare om den andra sidan, där det oftast bor människor med låga inkomster och utländsk bakgrund. Och i den här kontexten används ordet förort också ofta. Och man kan ifrågasätta om det är ett bra begrepp i den svenska kontexten. Till exempel Malmö är en väldigt tät stad som inte riktigt har förorter. Men vi menar ändå att det här ordet då fångar idéer som finns om isolering kring dessa bostadsområden. Även om det på geografiskt sätt inte riktigt håller att det här är förorter. Och i rapporten diskuterar vi då också vilka föreställningar som finns kring förorter. Och eftersom vi menar att det här baseras mycket på föreställningar använder vi citattecken när vi pratar om utsatta områden. För det här handlar oftast om en bild att dessa områden är utsatta. Men det är viktigt att problematisera det här begreppet och att tänka kritiskt om det faktiskt är så och vad vi menar när vi faktiskt använder det här adjektivet. Men som sagt, jag ska inte prata så mycket om det. Det står i rapporten, så får gärna läsa det. Så jag tänkte nu prata om områdesutvecklingens relation till medel och mål. Så en återkommande mål i många insatser är då att minska segregation, men också till exempel att öka demokratiskt deltagande, deltagande och inflytande i områdesprojekt och att öka tillit på kommunen och staten. Och det är flera forskare som menar att dessa mål är väldigt otydliga och att de inte kan uppnås med de resurser som finns tillgängliga för områdesinitiativ. Så egentligen är det fel medel som tillgängliggörs för de mål som oftast finns i dessa projekt. Och de menar forskare att rimliga mål skulle kunna vara att hjälpa utsatta individer. Och Susanne Urban skriver till exempel, hon sitter här, att det kan vara bra att fokusera på att utveckla service i bostadsområdet. Så det handlar då mycket mer om fokus på vad kan vi göra i bostadsområdet istället för hur kan vi lösa det här enorma problemet segregation, som är ganska luddig mål att ha i sig. I rapporten diskuterar vi då också olika geografiska skalor i områdesutveckling. För att det finns olika planeringsnivå inom dessa insatser. Så åt ena sidan kan det finnas en hela stadperspektiv som kanske mer utgår ifrån den här relationella förståelsen av segregation. Att det inte enbart är dessa områden som vi då benämner som förorten som är segregerade, men också de vita medelklassområden. Men och åt andra sidan är det då fokus bara på de utsatta områdena. Men forskning visar då att detta hela stadens perspektiv oftast inte finns i praktiken och att insatser oftast bara fokuserar på de områden som de benämns som utsatta. Och flera forskare menar då att detta leder till att områdesinsatser inte kan skapa strukturell förändring och alltså inte kan lösa problem såsom segregation. Som sagt tidigare finns det oftast mål inom dessa insatser kring inflytande och delaktighet. Och att det finns mål att politiker och kommuner vill erbjuda delaktighet. Men då menar forskare att det är problematiskt att ofta områdesprojekt har en projektform, så det är oftast ganska korta projekt och det hjälper inte att skapa tillit, för oftast försvinner insatser igen. Och dessutom menar forskare att det inte hjälper om man inte erbjuder riktig delaktighet. Och med det menar de då att man måste ge människor möjlighet att påverka de större insatser och inte bara några perifera beslut som behövs tas i dessa kontexter. Och då kommer vi till de här organisationsformerna. Så jag nämnde redan, projektformer är väldigt vanliga i den här kontexten. Och som sagt tidigare, det hjälper inte om man vill skapa tillit. Dessutom menar forskare att det är otillräckligt för att skapa den önskade förändringen i förorterna. Och då kommer vi igen till de här målen om segregation. Det är väldigt svårt att påverka när insatser försvinner efter en kort tid. Så det finns inte den kontinuiteten som behövs för långsiktiga mål i den här kontexten. Men projektformen har också fördelar, till exempel att det erbjuder särskilt människor som jobbar för kommunen möjlighet att komma med innovativa lösningar och saker som man kanske inte kan göra inom den ordinarie verksamhet. Och dessutom är det väldigt vanligt som organisationsform att ha samverkan mellan olika organisationer. Så det kan vara kommunen, det civila samhället och andra organisationer som kanske är redan etablerat i dessa områden. Och det kan faktiskt vara en bra sätt att skapa kontinuitet. För om vissa organisationer redan har funnits så kan de fortsätta de projekt som skapas inom områdesbaserade insatser och faktiskt påverka området på längre tid. Ja, då fokus på individer. Alltså områdesinsatser har alltså en tydlig lokal fokus. Det fokus på vissa områden. Och vi menar då att det här också skapar en fokus på individer och individuella hushåll. Och på ett sätt utgår det här då ifrån att individer har i alla fall ett delansvar för sin situation. Oftast hjälper insatser då för vissa hushåll att få bättre ekonomi och få det bättre generellt. Och forskare visar också att det händer att hushåll får det bättre. Men detta kan inte benämnas som en antisegregationsstrategi. För att det förändrar faktiskt inte någonting för hela området. Och människor som inte bor där idag eller som är inte del av de projekt som skapas av någon anledning får alltså inte fördel av dessa insatser. Så kommer vi till vår konklusion. Och det är då att kunskapsöversikten visar att områdesutveckling inte är ett medel som kan åstadkomma strukturell förändring i den ökade ojämlika resursfördelning. Och dessa fyra poäng har jag då diskuterat innan. Att strukturförändrande ambitioner i målsättningar inte leder till insatser som verkar strukturförändrade. Och det är det här med att det finns väldigt stora mål, såsom att motverka segregation. Men sen finns det inte medel och resurser för att faktiskt uppnå detta. Så är det också svårt att uppnå demokratiska mål och därför upprätthåller dessa insatser den generella ojämlikheten i staden. Och den fokus på individer skapar då en delansvar hos de individuella hushåll för sin utsatta situation. Och de segregerade samhällsstrukturer blir inte identifierade och erkända inom den här områdesbaserade politiken. Och många områdesprojekt saknar kontinuitet och därför gynnar de bara de boende som bor i området idag och inte de som inte är inkluderade i projektet och flyttar dit i framtiden.
Så vad pratar vi om när vi pratar om områdesinsatser? Det låter lite diffust, eller hur? Det är ett potpourri av olika slags insatser. Oftast sociala insatser, kulturella insatser. Det kan handla om insatser för barn och unga. Det kan handla om frågor som har att göra med den nära bostadsmiljön. Det handlar om trygghet och trivselfrågor och så vidare. Så det är hela spektrum. Så det som vi ser som en liten förändrad trend under 10-talet, det är ju att man försöker kanske mer på ett mer strukturerat sätt kombinera de fysiska och de sociala insatserna. På den gamla goda tiden, höll jag på att säga, men på 70-80-talet så var det väldigt mycket sociala insatser. Därför, då var ju många av de här utsatta områdena nybyggda. Idag så är de föremål för stora ombyggnader och museer. Så därför blir frågan ännu mer komplex. Så tillvida att det finns också starka drivkrafter i själva ombyggnationsprocesserna och i den typen av förändrade ägarskap och så vidare som det handlar om. Det finns olika trender som forskningen pekar på när det gäller till exempel försäljningen av de här områdena, de områden som inte har förnyat på sedan de blev till för 50 år sedan. Här finns ju ett skikt av bostäder i det svenska bostadsbeståndet som är väldigt attraktiva i relation till den lagstiftning vi har för att kunna renovera upp till nystandard och så vidare. Så att det skulle jag förutsäga någonting, så är det en förstärkning av den trend vi har sett de allra sista åren, är ju att man blandar ihop de fysiska och sociala insatserna ganska mycket, men de är då primärt framdrivna av av företagsekonomiska drivkraften. Vi ser i många större städer nu där delvis allmännytta men också förändringen av ägandestrukturer inom det privata hyresbeståndet är av den här som gör att det är olika sådana här konceptlösningar omkring hur man ska uppgradera de här bostäderna. Det har ett aura omkring sig av sociala insatser. Men skrapar man lite grann på ytan så ser vi att det är de gamla klassiska vinstmekanismerna som slår till. Så att man måste vara väldigt eftertänksam när det gäller de här insatser, alltså det som faktiskt sker i vardagslivet i de här områdena. Därför att många av de här insatserna, de måste, menar vi på avslutningsvis, då, värderas utifrån sina egna meriter. Leder läxhjälpen till att de här barnen som är föremål för de här insatserna till att de får en extra skjuts framåt i skolan? Kommer fritidskulturaktiviteter se till så att det skapar möjligheter för dem att själv kunna ta ansvar och utvecklas i de riktningar som vill och vidare. Så att, och det är det som den här slutresultaten från storstadssatsningen visar tydligt, att de här insatserna, de kan vara nog så viktiga, men värdena av dem kommer nästan alltid att översköljas av storvulna politiska diskussioner som ligger på en annan nivå, som just handlar om, ja, men ska det vara lönt? Kommer segregationen och fattigdomen minska av detta? Nej, naturligtvis inte. Det har heller inte varit avsikter. Men de är viktiga för att kunna till exempel hävda likvärdighet i skolan, i att alla medborgare får en möjlighet till fritids- och kulturaktivitet eller vad det kan handla. Så att Och jag för min del tror ju att det här kommer att vara extra viktigt åren framöver för att vi ser fortfarande att det finns en stort behov av förnyelse i de här områdena, samtidigt som den allmänna ojämlikhetstrenden i det svenska samhället sliter sönder vårt samhälle. Så därför blir den här typen av analyser extra viktiga, och det kommer vi fortsätta att studera på olika sätt. Kim är precis i början av sin forskarkarriär och så skriva doktorsavhandling på det här, och vi kommer göra olika fallstudier i olika områden där vi kommer följa detta i framförallt några storstäder. Kanske inte Stockholm. Stockholm verkar vara så specialfall på något sätt. Vi kan prata mycket Stockholm sen, men vi föredrar att studera detta i Göteborg och Malmö och annat. Så, tack. Det var vår inledande presentation.
Tack så mycket, Tapio och Kim. Och vi har bjudit in två stycken kommentatorer till att kommentera den här rapporten. Först och främst Susanne Urban, som är vid IBF i Uppsala universitet och har forskat mycket om de här frågorna och är också citerad väldigt mycket i rapporten. Så
som av det heter.
Ja, och sen har vi också Bostad 2030s egen utredningschef Sandro Skocko, som ska prata mer om våra har för konsekvenser för nybyggnation och vad vi ska tänka på, vi kan dra för lärdomar av den här typen av områden som satsar när vi ska bygga nästa miljonprogram eller nästa miljonprogram. Så varsågod. Susanne, jag tänkte just den kan eller
jag vet inte
kan gå tillbaka. Ja, vad är dina tankar kring den här typen av områdesinsatser och den här kunskapsöversikten?
Ja, jag smär. Hur länge ska jag göra nu? Jag har en 10 minuter.
Förresten.
Så, hörs jag bra?
Ja, det har inte bredvid jag.
Nej, men... Pressa lite. Ja, kul att få vara här och få kommentera er rapport som jag har läst med stort intresse. Kul. Jag är själv uppväxten i Norra Botkyrka i Alby, så jag flyttade in i de här områdena som vi pratar om, och miljonprogrammen med utsatta bostadsområden. Så att jag är liksom uppvuxen med de här frågorna och varit antagen till forskarutbildningen för 23 år sedan.
Var tvungen att läsa en
kommentar. Ja, jag tror jag tänker efter. Våren går. Så att jag har fått några frågor ganska länge och skrivit ganska mycket saker. Och jag skrev också en avhandling, publicerades 2005, som handlar om den nya storstadspolitiken som växer fram. Och den var också baserad på att jag utvärderade storstadssatsningen. Och så att jag... Så jag har citerat flera gånger i rapporten, som är tacksam. Så jag delar förstås vad ni skriver i rapporten, jag håller helt med. Och jag håller också med om, nu vart titeln ändrad, men en känsla som finns i rapporten om att liksom man blir ganska trött på att tjata om det här. Att områdesutveckling i fåtal utsatta bostadsområden kommer inte påverka segregationen i en stad. Stadens segregation. För det är för få människor som beskriver bara fåtal procent av alla som är fattiga som bor i de här bostadsområdena. Så att man kommer inte att troligtvis förändra liksom själva boendemönstret. Jag tycker att det är jättebra att ni gör den här sammanställningen, påminner igen om forskningen har kommit fram till de här sakerna och nu liksom gör lättläst och tydligt liksom de viktigaste sakerna. Så att, någonting som jag har tänkt på, som jag håller på att skriva om själv, är som inte är med i rapporten, om lokalt flyktingmottagande. Det är också en slags områdesarbete som pågår nu och som finns en del liksom, nya lärdomar man kan dra, hur man arrangerar flyktingmottagande och integrationsprojekt på lokal nivå som kanske Arbetsförmedlingen kan ta till sig eller fundera över hur man ska organisera det i framtiden.
Om de finns.
Om de finns, men någonting kanske. Ja, och sen är det nya myndigheten Delmos som håller på med som ska jobba mot segregation. Är några här från Delmos kanske? Nej. Mikael bara. Och den stod inte heller. Och, där, och då, jag förstår att ni summerar ju forskning. Det har inte gått så mycket forskning om det ännu. Så att det är ingen kritik mot rapporten. Men det är också någonting man kan se, fundera över hur de kommer att jobba. Och de pratar om segregation, i alla fall inledningsvis, så pratar de om segregation i ett bredare perspektiv än boendesegregation. De då pratar om hur... av skillnader mellan människor helt enkelt som de skulle jobba mot. Fast sen i deras inriktningsbrev, eller vad heter, instruktionsbrev, så det står vad de ska göra, så var det ändå att ja, segregationen är över hela staden och ni ska tänka ut åtgärder i vissa bostadsområden. Ja. Så det kom ändå till det. Så det lät liksom jättebra och så här, ja, nu är det något nytt. Och de åkte runt och tog reda på allting och sådär. Och sen så kom ändå ner till samma sak. Så då var vi lite lätt trötta. Men man vet aldrig, det kan bli någonting. Men det är ju viktigt då att, som ni skriver, att ojämlikhet och fattigdom kan man inte bygga bort. Polariseringen i samhället som ökar och resurser fördelas allt mer ojämnt. Några får mer och andra får mindre. Det hjälper inte om vi bygger annorlunda hus. Och i Sandros förord så står det att det är viktigt att ta med sig de här erfarenheterna av vad som blev fel med miljonprogrammet. Och samtidigt att bostadsmarknaden alltid kommer att spegla de strukturella ojämlikheterna som råder i samhället. Dessa kan inte byggas bort med bostadspolitik. Och det håller jag absolut med om. Miljonprogramsområdenas problem var ju inte den fysiska utformningen eller den eventuella koncentrationen av upplåtelseformer. Nu många bostadsområdena var inte bara hyresrätter. Så där jag bodde i Alby, jag bodde i hyresrätter i början, men sen flyttade vi till radhus. Så det fanns ju också, nu bor min mamma kvar, de bor i bostadsrätter i Alby. Så det blir inte alltid så att det bara är hyresrätter. Det beror på vilken geografisk skala man har i och för sig. Så problemet var inte den fysiska utformningen eller koncentrationen av upplåtelseformer, menar jag, utan att det gjorde koncentrationen av personer med låga inkomster och resurser gjorde att fattigdomen blev synlig. För de fattiga som min mamma och pappa som bodde innan vi flyttade till Alby, så bodde de inneboende i en villa i Huddinge i ett rum och delade den. Och så fick de flytta till en trea högst upp på Albyberget. Det var ju värsta lyftet för dem. Så att det var ju bra. Men sen så dök det upp sociala problem. Och det berodde ju på att det var familjer med svaga resurser som fick bo kvar där. När det blev som, det var jättekraftig inflation i början på 70-talet. Och samtidigt kunde man göra ränteavdrag och det var subventioner. Bostadspolitiken var utformad så att det var ganska korkat att bo kvar i hyresrätt om man inte måste. För att man kunde tjäna jättemycket pengar på att flytta till någonting eget. Så vi flyttade till radhus min pappa kunde betala. Mamma var hemmafru och pappa jobbade på någon verkstad. Men deras pengar räckte till det. Och det blev ju ganska mycket pengar sen när de sålde det radhuset. Men alla som inte hade ens den möjligheten, det var ju de som bodde kvar och då blev det problem i bostadsområdena. Så jag menar att det var inte problemet att husen var byggda i betong eller att det var trafikseparering. Det är inte det som man ska vara rädd för att undvika. Och jag menar att de här husen och grannskapsområdenas utformning, det var ju mycket positivt med hur man byggde. Men nu så får bostadsområdena ofta skulden för familjers och sociala och ekonomiska problem som egentligen orsakar av andra orsaker, skapar av politik på andra områden. Man skyller ifrån sig, placerar problem i bostadsområden och försöker göra det lätt för sig än att säga att de har problem i det här området. Det har inte någonting med oss att göra. Och det är så. I rapporten så hänvisar ni till en text av Andersson och Mustard som menar att områden som insatser kan ses som reaktion för att kompensera den bristfälliga universella välfärdsstaten. Och med den här bristfälliga universella välfärdsstaten så kan man tänka på att det finns politik på många olika områden som har gjort att vi har fått ökade skillnader. Det är förändrad skatte- och omfördelning. Och det vi har haft skolvalssystemet som leder till ökad skolsegregation. Det blir mindre tillgång till hyresrätter och till lägenheter som vanliga människor kan eller arbetare kan betala. Det har blivit större skillnader helt enkelt. Det beror ju på politik på andra områden, inte på att det är boendesegregation. Boendesegregation är en konsekvens av det. Jag tänker att risken med byggandet nu är ju att, för det står också i förordet att vi behöver bygga nu blandat så att vi får blandade befolkning. Men det är svårt att bygga, oavsett om man blandar upplåtelseformer så blir ju det dyra hyror och dyra insatser. Det blir ändå svårt att få råd att bo i nybyggda områden. Så de nya bostadsområden, risken är ju då att rika människor med höga inkomster kommer att liksom sorteras ut till de här nybyggda områdena. Även om det är hyresrätter, bostadsrätter och villor blandat så är det ändå dyrt att bo där. Och då blir de fattiga bostadsområdena liksom ännu fattigare genom. Det är inte människorna kanske inte blir fattigare, och det blir de kanske också, men de har kanske redan noll inkomst. Men de rika försvinner. Och som där jag bodde då, det har ju köpts upp på till sånt här internationellt företag som har sålt vidare till någonting annat. Och det blir liksom en vinstenhet som man då bor i. Min mamma bor inte kvar där, som tror det kanske. Så trångboddheten bland dem blir lägre resurser, kanske ökar då när det blir mindre ställen att bo på. Och hemlösheten har Tapio bland annat visat att det ökar, och barnfattigdomen. Så att jag tänker att de här olika bostadsformerna, de genererar i sig ökad ojämlikhet på grund av skatteregler som gör att man tjänar pengar på att bo i en villa. Men inte att bo i ett hyreslägenhet till exempel. Och så problemen på arbetsmarknaden där man har nätverksrekrytering och hur man liksom får jobb, där riskerar det att förstärkas av boendesegregation. Om det blir fler, de rika koncentrerar sig bland med sina likar och de anställer sina likar, och det blir allt svårare för personer som bor i fattiga bostadsområden att liksom använda sina nätverk kanske för att komma in. Och skolorna blir mer olika. Men det här är ett problem som man behöver lösa på arbetsmarknaden och på skolmarknaden. Och så där. Det är ganska svårt att komma åt just med boendet. Så att det är samma poäng som ni säger, att det är stora strukturella problem och andra politikområden som man också måste titta på. Så att det är ganska svårt att se till att bostadsområden blir mer blandade avseende på socioekonomiska grupper om man inte kan variera priserna. Det är svårt med de reglerna om bostadsfinansiering som gäller idag. Har mycket kvar? Så att, som jag sa, så är det stor risk med de här nya bostadsområdena att de kommer sortera ut de mer välbärgade och man får en större boendesegregation. Vad man skulle behöva är att bygga billigare bostäder på något sätt. Det går inte att bygga billigare för de som bygger hus, så måste ju få liksom lön. Men man kan subventionera så som vi gjorde på miljöprogrammet. Så jag tycker att en del saker kan ha varit bättre för. Kanske. Det är annorlunda i alla fall. Det är inte helt omöjligt att använda olika stimulansåtgärder om man vill minska boendesegregationen. För det är inte naturligt. Det är inte naturlig liksom, naturlag att det måste bli så. Det går att påverka saker och ting. Och så man behöver bygga billigare bostäder som blandas in i mer privilegierade områden så att det sker möten. Men det hjälper inte bara att bygga billiga och dyra lägenheter bredvid varandra. Det måste också till någon slags radikala 70-talsarbeten kanske.
Gemensam skola till exempel.
Men att det finns liksom skola, mötesplatser, kulturhus, någonstans att möta som inte innebär att man måste köpa en kaffe latte för 40 spänn för att träffa någon annan människor och prata med. Jag håller med er slutsats om att man inte kan bryta de här strukturella förändringarna. Också på grund av att omflyttningen är väldigt stor. Så att även om jag lyckas ha en jättebra åtgärd som får alla att få arbete och sluta ha sociala problem, så om de flyttar så är fortfarande bostadssegregationen kvar. Så att den enda åtgärden för att göra en varaktig förändring för människor som bor i förorten, vad den nu är att göra en varaktig förändring som är för de mest utsatta i samhället. Inte bara de utsatta som bor på vissa ställen, för alla utsatta. Mm. Och det är mycket större reformer som krävs. Och det inblandar ju hela budgeten för regeringen. Inte bara en avsatt så här, 2 miljoner, mycket pengar nu är. Det innefattar ju strukturen på många politikområden. Och sen står det i rapporten om förorten som en symbolisk plats som är symboliskt konstruerad och sådär. Det stämmer ju. Men det är inte bara det, utan det är också materiella skillnader som konkreta. Det är inte bara en social konstruktion eller föreställt dåligt, utan det finns faktiska förhållanden som gäller bostäderna, hur man bor, hur man blir behandlad som hyresgäst, service i området och skolan, hur långt man har till skolan och så vidare, som är faktiska skillnader, inte någon social konstruktion eller någonting flummigt konstigt, utan det är konkreta vardagserfarenheter och det är inte rättvist. Så ni citerar mig 2014 att rimliga mål ska det vara för att det ska liksom att förbättra. Men jag har nu radikaliserat lite grann på sistone. Så du säger mer att baks till 70-talet kanske mobilisera. Men jag tänker att i bostadsområdena så finns det väldigt mycket kraft, engagemang och liksom föreningar och kunskap om hur det går till. Och jag tänker att det som vi kan hämta från de här utsatta bostadsområdena, det är ju faktiskt kunskap om hur det går till i deras skolor, i deras bostadsområden och deras vardagserfarenheter och kunskap som vi behöver för att veta hur vi ska kunna förändra och minska på de här orättvisa levnadsförhållandena.
Tack så mycket. Jag tänkte att jag bara skulle ha en övergång här till. Men du pratade om att det behövs byggas billigare bostäder. Jag tänkte att vi skulle bygga upp samma skock och, som just har åsikter om byggande av billiga bostäder. Ja.
Jag brukar alltid säga billiga och bra.
Ja.
Är viktigt. Ja, jag tycker den här rapporten är väldigt intressant och har ett väldigt spännande perspektiv. Och jag tycker ändå att det är också bra att vi är en lokal i ett av Stockholms absolut mest segregerade områden. För det är ju en slutsats av rapportens perspektiv. Det här var ju de här lokalerna kom ju i samband med att vi hade delegationen och som också hade rätt hög näringslivsrepresentation. Och det här blev lite av en bas, men det faktiskt kostar ungefär samma oavsett var man är i Stockholms innerstad, så det är inte det. Men det är ju så, jag tycker det perspektivet att man glömmer att man måste titta på helheten. Alltså, ja, men det är ju så, har du en segregering i ena ändan så blir det liksom naturligt att du får en restprodukt som är segregering i andra ändan. Och Stockholms innerstad nu tar också strukturella förändringar som att man har drivit på till exempel ombildningar och så vidare. Alltså kostar det 100 000 kvadraten eller något liknande att bo i Stockholms innerstad, då kommer en viss typ av grupp bo i Stockholms innerstad. Det är inte så mycket svårare än så helt enkelt. Det är en rätt hög inträdesbiljett. Så att jag tycker det här perspektivet speglar väldigt mycket det vi hade i Bostad 2030. Man måste ta ett helhetsgrepp på bostadsfrågan. Vi hade ju från Bostads 2030 sida så hade vi ju liksom ett antal grundpelare. Vi hade planering, vi hade marken, vi hade finansiering och vi hade byggandet. Det var liksom de här fyra. Man kan inte titta på att ja, men vi ska bara bygga billigare eller bara marken blir billigare så löser sig allting och så vidare. Va? Utan man måste egentligen konstruera en ny bostadspolitik. Det var det vi såg som liksom uppdraget faktiskt mer eller mindre. Det behövs ett ordentligt nytag ifrån att vi helt enkelt la ner, kan man nog säga, bostadspolitiken i spåren av 90-talskrisen. Så att det behövs ett nytag. Hur ska det här nytaget se ut? Då är det ju så att vi hade ju den här idén då om hur man kunde villkora till exempel mark, hur man skulle kunna se till att det fanns en garanti för finansiering som gjorde att den blev väldigt billig och så vidare. Och därmed få ner kostnaderna för nyproduktion och därmed också sköta konkurrensen på ett bättre sätt genom upphandling. Därför annars är det ju så att nyproduktion är ju dyrt. Så att det är lika självklart där faktiskt. Vilka kommer hamna i nyproduktion? Va? Jag menar, det finns ju exempel på lite större treor i Stockholm här som ligger på 20 000 kvadraten i hyra. Va? Alltså det bär liksom inte en normalinkomsttagare helt enkelt. Så att vi måste få fram ett bestånd av hyresbostäder som normal- och låginkomsttagare helt enkelt kan efterfråga. Och där har vi ju haft en väldigt... Ja, nu är jag ju från Stockholm, alltså nu håller jag mig till... Jag håller mig borta från Göteborg och Malmö då, men... Men inte minst i Stockholm, därför det är ju lite av ett specialfall, så har vi ju haft en byggnation nu som faktiskt enbart nästan har riktat sig till personer med väldigt starka inkomster. Och en av de mer dumma saker jag läste, det var i Dagens Industri där det stod att bostadsbehoven är nu mättade och vi ser ett överskott på bostäder. Ja, det är helt sant. På bostäder nära vatten som kostar 100 000 kvadrat så är det, den marknaden är mättad. Man har tömt ut det segmentet helt enkelt som har råd med den typen av bostäder. Och då visar det sig att det var där alla ville vara. Och då byggde man lite för mycket för det. Men jag tror att det finns någon faktiskt som inte är överens om att problemet är normal- och låginkomsttagare. Och även om Stockholm inte fungerar utan sina Spotify-grundare och alla andra, så fungerar inte Stockholm utan sina undersköterskor, sjuksköterskor och så vidare. Alltså det vill säga normalinkomsttagare, de kommer inte in på marknaden längre. Och det här måste ju hanteras. Och då hamnar vi i den här, okej, slutsats. Vi måste nästan bygga ett nytt miljonprogram. Då får man faktiskt väldigt ofta höra att ja, då får vi kriminalitet och då blir det nya miljonprogrammet. Alltså det är nästan en attityd man möter från vissa grupperingar att det går inte att bygga utan att få massiva sociala problem. Och här tycker jag rapporten och även du lyfter liksom att det är inte bostäderna i själva som skapar sociala problem. Utan det är ju faktiskt strukturella problem man har i samhället i stort som anhopas i vissa områden. Och sen så kan man ju diskutera huruvida grannskapseffekterna finns och så vidare. Va? Men man kan säga att jag tycker inte den frågan är jättestor i meningen att då säger man egentligen här har vi två personer som har hamnat sämst ut i samhällssystemet. Blir 1 plus 1 2 eller blir det 2,2 eller 2,3 va, i problemtermer? Ja, jag skulle säga att det är så klart tycker jag faktiskt att det finns grannskapseffekter. Det är väldigt knepigt att forskningsmässigt belägga dem och hur stora de är. Men att det är en skillnad på att växa upp här på Östermalm i förväntansbilden på vad dina klasskamrater tycker att du ska göra och förmodligen alla föräldrar, så är det så här, här ska man gå på universitetet. Så enkelt är det va. Jag är rätt övertygad om att det grupptrycket inte finns till exempel på samma sätt i Rinkeby. Och det påverkar människor. Det är inte svårare än så. Sen att, vet vi inte hur stora de här. Och det gör ju sig liksom att vi vill ju ha det här blandade området. Men då kommer faktiskt Bostad 2030 rätt bra in. Därför det är precis som du säger, du kan inte få blandade områden utan att variera priset. Alltså, du kan inte bygga med dagens villkor för hur man tilldelar mark, hur man planerar mark, hur man finansierar det, så kan man inte bygga billiga hyresrätter. Det går inte. Så att om du bygger en dyr bostadsrätt bredvid en dyr hyresrätt. Så att jag håller helt med dig. Vi lyfter ju blandade upplåtelseformer. Men också faktiskt, fast utan att egentligen ta tag riktigt i frågan för att erkänna. Men det var ju Eva Andersson från Stockholms universitet. Ja, där sitter jag. Förlåt. Från Stockholms universitet. Som faktiskt i delegationen drev frågan väldigt hårt. Och var tydlig med att vi måste ha socioekonomiskt blandade områden. Och det får vi inte med nödvändighet bara för att vi blandar upplåtelseformerna. Och här tror jag det finns snarare en förstärkning av det budskapet i både då rapporten att ett, man måste se på det omgivande samhället. Du fick jag en uppgift, jag har inte kollat den själv senast igår när jag var i en diskussion. Det var ju faktiskt så att om man räknar då just förorten av miljonprogrammerna i koppling med den, så hävdade då åtminstone denna person att 30% var ägt bestånd i miljonprogrammet. Att man blandade just så här, ja, från början, alltså radhus, lite villor, lite annat. Bostadsrätter var ju inte så gångbart på den tiden. Va? Men man hade ungefär 30% var ägt. Va? Så att även där redan då, vilket även tydligt i de politiska dokumenten, fanns ju ambitionen om blandade upplåtelseformer. Men där ser vi att en reform som har påverkat segregationen mycket där, just det här, huruvida de här grupperna då möter varandra i detta blandade bestånd, det är ju till exempel skolreformen. Att förut gick ju de här barnen i samma skola, därför de låg så nära varandra, det gör de ju inte längre idag. Utan nu går ju höghusbarnen, som det då heter, går i en skola och så går radhus- och villabarnen i en annan skola. Och det här tror jag också är jätteviktigt att ta med sig. Alltså vilken ambitionsnivå kan vi ha för boendet, själva boendeplaneringen och utvecklingen? Och hur mycket måste de omgivande politikstrukturerna faktiskt understödja att det inte leder till segregering? Så att man kan göra så mycket med byggandet. Men jag tycker då vi inte ska missa chansen att göra så mycket det går att göra med byggandet. Och här tycker jag faktiskt Bostads 2030 slutbetänkande och förslag med hur man riktar in hyresrätter på normalinkomsttagare och låginkomsttagare, där man faktiskt kan tillåta prisvariation. Då skulle vi kunna ha billiga hyresrätter bredvid helt privat finansierade bostadsrätter eller radhus. Då skulle områdena faktiskt bli mycket mer blandade även avseende socioekonomiska aspekter. Skulle vi sen få de här att gå i samma skola och barnomsorg, ja, då jädrar, då har vi kommit långt, va. Men där, ja, då kan, ja, ja. Så att det kan vi ju inte utlova med bostadspolitiken, men jag tycker det här perspektivet som kommer upp, och vi kommer med en ny rapport om segregationen som kommer vara mer kvantitativt inriktad, men vi tycker att det är såklart vi måste inom Bostad 2030 hantera den här frågan. Därför vi har ju en normativ utgångspunkt, det vill säga att vi vill ju driva det som var delegationens slutbetänkande, och det säger ju väldigt tydligt, vi måste nästan bygga ett nytt miljonprogram, och då ska vi undvika misstag från tidigare helt enkelt. Där tänkte jag stanna.
Ja, tack så mycket för det.
De resterande deltagarna. Jag fortsätter frågan då. Den generella slutsatsen är att det är inte bostäderna som är problemet.
En del, de är en del av detta. Men jag skulle vilja, om jag tar ordet, så skulle jag säga att man har nästan glömt bort det självklara som det formuleras i bostadspolitiken. Jag ser att några har varit med länge här, så att ni kommer ihåg att den står på två ben. Utjämna och blanda. De sista 25 åren har vi bara pratat om blanda, därför att det här med utjämna, det vet vi att sedan 40 år sedan tillbaka så utjämnar vi inte längre. Och man kan alltså inte kompensera blandningspolitik med en avsaknad av en utjämningspolitik. Det är ungefär så. Är ni med?
Ja.
Ja, tack.
Jag tänkte fråga till Kim där, att det finns ju ändå någonting som är belagt att området skapar ett problem i sig, är att det finns en brist på social service i de här områdena. Det beror i sin tur på att de som bor där har det sämre, väldigt sämre på att kräva den här typen av social service, vilket också leder till att folk flyttar därifrån på grund av den här speciella, att det blir fina backlooper. Håller du med om det? Eller? Att det liksom, ja. Att just, om du kan säga någonting om det här.
Ja, så vi pratade innan också att alltså, det är inte bara det som finns i området som gör att de blir oattraktiva. Det är ju också diskussion om dessa områden som är väldigt stigmatiserande och gör att hushåll som har råd att välja kanske ett annat område faktiskt väljer att flytta från dessa områden eller inte flytta dit fast de andra skulle ha gjort det. Så jag tror att det är både och. Ja.
Men det här verkar ju vara ändå en process som leder till att området skapar problem i sig själv.
Ja, men det är ju en orsak av en viss politik. Det är ju inte själva området som gör att det finns färre service, skulle jag hävda. Nej. Det är snarare för att det finns mer fokus nu för tiden på centrum av staden istället. Eller?
Håller du med om det? Ja, alltså, jag skulle lite grann pandang till vad Sandro sa tidigare. Det finns ju en koncentrationsaspekt. Att koncentrerar man väldigt mycket fattiga människor och människor som inte är sedda, efterfrågade och så vidare. Det är klart att det finns en multiplikatoreffekt, men den är inte den stora grejen. Där har framförallt den nationalekonomiska forskning har haft en tendens till att försöka räkna ut hur mycket detta är. Och jag tror de är helt fel på det. Utan det är just koncentrationen i sig som är det viktiga. Det vill säga avsaknaden av till exempel en integrerad bostadsmarknad i en stad. Så man får liksom formulera om frågan helt enkelt.
apropå nationalekonom.
Ja, jo. Ekonom brukar ju titta på liksom att man kan mäta effekten av exakt. Någonting. Men det är något som inte så mycket om
vad.
Vad, men vad. Alltså, hur stor den effekten är till andra effekter. Mm.
Det är så vårt. Jag tänker kanske också att det är lite luddigt när man pratar om att någonting kommer ur området. Vad menar vi egentligen med det? Nu kan jag inte riktigt svara på den här frågan nu. Men självklart, alltså om det finns färre service i ett område, ja, det är ju i området. Men orsakas det av till exempel de hus och de människor som finns där? Jag tror att man kan ifrågasätta det.
Ja.
Ja. Ja.
Det var väldigt
det är faktiskt något som saknas i den rapport tycker jag. Ja. Man ska utvärdera områdeseffekter. Och jag ser i era rapport har ni nästan inga referenser alls till den här grannskapseffekten.
Nej.
Vi
har valt bort det faktiskt.
Ni ser att det har inte hänt något sedan 2005. Nej. Men inom den forskningen har det hänt otroligt mycket sedan 2005. Mm. Det mesta av forskningen om grannskapseffekter har gjort efter 2005. Mm. Och sen när du säger om, och det är också om man tittar på vad som har hänt i Sverige i sammansättning av området. Det som framförallt har ökat, det är de andel av befolkningen som bor i området med väldigt hög fattigdom. Och då går vi igång till forskningen där, som då kommer till USA och tittar på vad händer i området man får väldigt hög koncentrerad fattigdom. Och då har vi inte alls med det om att det är små effekter man ser. Det är betydande effekter som man ser i områdena. Inte minst när det gäller, man får allmän resurssvaghet som bidrar till att det är svårt, det blir liksom brottsligheten leder ut sig, våldsamhet som vi ser och så vidare. Det finns väldigt starka kopplingar. Så, och därför blir det en brist i en rapport att ni som inte förstår det.
Men då kan man ställa motfrågan. Hur stor andel av de inkomstfattiga bor i de här utpekade områdena? Ta på polisens lista med de 60 värsta områdena. Hur stor del av alla fattiga i Sverige bor i de här områdena? 8%.
Men om man ser på områdeseffekterna så är de rätt så betydande.
Där är inte forskningen så entydig.
Ja, då läser vi orden olika.
Ja, jag kan den relativt väl.
USA har väldigt...
USA, ja. Men nu pratar vi om svensk forskning. Vi kan inte hämta hem grannskapseffektsresultat från den amerikanska kontexten.
Men de svenska resultaten är tydliga.
Nej, det skulle jag inte vilja påstå.
Jag brukar ju engagera mig i såna här intellektuella beefs. Va? Jag brukar ha en tydlig position oftast. Men här känner jag att jag kan mer kanske leka FN. Att det här är ju en forskningskonflikt som finns. Som jag tror inte vi kan kanske reda ut här. Att det finns ju de som menar att i och med att vi inte kan göra de här randomiserade studierna så har vi ingen aning om egentligen vad effekterna är och så vidare. Va? Samtidigt så vet jag också att det finns forskare som pekar på att det är jättestora effekter. Vi gav ju ut en rapport tidigare inom Bostad 2030. Som också tittade på frågan och lyfte just den här konflikten inom forskningen som finns. Eller vad säger du, Eva? Är inte det
rimligt? Jag vill säga att konflikten är lite skjuten bakom oss.
Ja, det tror jag också.
Jag tror att det finns ganska för mycket belägg för att liksom tänka att det finns så mycket bra upplägg. Jag tycker att det är en ganska stark forskningsrevision. Sen kan man ju undersöka det på olika sätt, men det är få som inte hittar några effekter. Ja, man gjorde det, man hittade inte mycket grannskapseffekter på de här metropolitdata liksom på 50-60-talet, men då såg ju Sverige annorlunda ut. Så jag tänker att vi vet att nu bor man i väldigt olika kontexter.
Ja, men det var ju det jag var inne på i min inledning här. Det är såklart att det spelar roll.
Men vi ser liksom att det betyder om att man fortsätter på universitet eller inte. Det kan vi liksom belägga. Vi kan ju titta på alla individer, så det är inte så konstigt.
Forskning om skolan, kamrateffekter kallas det i skolforskning.
Ja, precis.
Och då har man entydigt visat detta, det är samma sak.
Ja, det är samma.
Och då är en orsak till detta, jag glömde säga någonting om bostad som har det skala. Mm. Alltså i de stora städerna byggde man så att en bostadsform hade en skola, den andra bostadsform hade sin skola, det var alltså så stora områden och fyllde var sin skola. Mm. I mellanstora städer i Sverige i miljonprogrammet så hade man en skola för hyrorna, bostadsmätterna, villorna, samma skola. Och då är ju en slutsats att man för framtiden ska skala. Man får ha en lag som förbjuder högre bostäder än 3 våningar och 20 lägenheter. Alltså, det är ju en slutsats att skala. Man kan inte bygga, man ska bygga miljonprogram, men inte. För den är en skala. Det måste vara en tydlig erfarenhet, tycker jag.
Fast jag tror att en lösning nu som vi står nu inför det är ju att man förtätar miljonprogrammen. Och det tror jag det finns en väldigt stor vits med det. Av olika anledningar. Dels för att det finns framförallt tillgänglig mark. Men också för att det mervärde som man bygger in. Det vill säga man bygger in blandade upplåtelseformer och man bygger in ny typ av samhällsservice in i de här miljonprogramsområdena.
Susanne, du har ju forskat om grannskapseffekter specifikt. Vad är din åsikt i frågan?
Ja, nu är vi ju Eva och Bosse här som också har forskat om grannskaps- och soleffekter. Så att vi har ju samlade kompetenser i rummet. Vi är väl ganska överens om att ja, det finns grannskapseffekter. Och exakt hur mekanismerna ser ut, vad det är som orsakar effekten, om det är sociala nätverk eller om det är skolan eller service, det kan vi inte exakt bevisa liksom hur det går till. Men det är klart, boendesegregationen är ett problem. Det leder till konsekvenser vart folk bor, så det ska vi inte liksom, ta bort. Och skolan har betydelse vart man bor. Men jag skulle också vilja, nu pratar vi jättemycket om hur dåligt det är i de här bostadsområdena.
Ja,
det... Och liksom, min mamma bor i Alby och jag, och det är inte så himla hemskt. Men vi liksom, det är lätt att utifrån liksom säga att det är så problematiskt och dåligt. Alla som lyckas, de vill flytta därifrån. Men så är det faktiskt inte. Utan många som bor där, de flesta som bor i sitt hem trivs ju där de bor. Mm. Och man har sina vänner där, och de flesta som bor i de mest utsatta bostadsområdena åker till jobbet eller plugget på morgonen och kommer hem på kvällen och är vanliga liksom inte kriminella människor. Det är ju fåtal människor som är de kriminella som syns i tidningarna. Så jag tycker att vi också ska ha med oss det, liksom att det är som människors hem som vi pratar om, som man också har tänkt på det.
Det var inte så demokratisk frågestund här. Det är någon som har någon, vi har kanske tittat på det.
Jag skulle vilja ha ett Malmö-perspektiv. Kan det som händer med no-go-zone och hot om rivningar i Danmark, finns det någon smittoeffekt här i Sverige på en sån zon?
Det är möjligtvis i riksmedia, men inte i den lokala diskussionen i Malmö. Alltså, nu vill jag göra mig tolk för det malmöitiska perspektivet. Vi är så trötta på riksmedia nu att vi målar ut Malmö som en sån uslig stad. Skolskjutningar och sprängningar och sånt har minskat. Brottsligheten i Malmö har minskat markant de tre sista åren. Så att jag tycker nog att man ska tona ner de aspekterna ganska mycket.
Men växer det fram den här rivnings att lösa det här med rivningar, är det...
Jag har inte sett någon referens till någon i den svenska debatten som har tagit upp den danska diskussionen.
Det är väl, man är väl chock att de föreslår det där, men man kan väl tänka sig att de som bor i husen som blir rivna flyttar till Malmö.
Ja, jag tror vi får sträckta. Ni som har fler frågor får nog ställa dem till panelen sen, tror jag. Vi har gått över tiden.
Ja, tack så mycket.